Peptider räcker.
Det kanske räcker. De kan. Behöver inte flaskan, behöver inte vara framme.
Nej, ställ bort den, Erik. Där. Bakom gardinen i så fall.
Vem är det som ska se den?
Ingen. Vi vill inte se den. Så. Välkomna till avsnitt nummer 3
av ja, Värmlandspodden! Härligt, äntligen avsnitt 3.
Jag är lite skakig för jag har varit sjuk. Men jag offrar mig för att spela in podcast i alla fall.
Kommer du smitta mig nu?
Det kan finnas risk för det, ja. Så det är kanske du som offrar dig.
Just det.
Istället för jag. Det är det värt.
Det är det värt.
Vi gör en liten lista för att spara in lite tid. För vi ska ju få plats med våran intervju som vi lovat.
Just det. Det är ju ett litet nytt inslag här i Värmlandspodden som vi provar nu. Vi har inte riktigt hittat vår grejen i podcastgenren här. Så vi kör på med en intervju och ser hur det går.
Ska jag göra så att jag, som alla andra tycker är så himla härligt, fast jag egentligen avskyr, att jag voicear, som jag kallar det?
Ja, men gör det. Jag blir sjuk och du voicear.
American Voice. Från med nu. Smask.
Ja. Förra veckans stora ämne, smask, är nu avklarat.
Grattis Kristoffer
Tott, ja. Får vi säga.
Han som vann.
Härligt. Härlig låt. Härlig kille.
Mycket härlig kille.
Däremot vår poddaktion med Victor Kamista här. Det blev ju lite problem där.
Ja, han dök aldrig upp.
Han åkte hem. Han lämnade Arvika och smask.
Men kom tillbaka idag, vad jag har förstått det som.
Så vi får väl uppmana återigen alla som lyssnar att ge cred till Victor Kaniso. Lägg en hand på hans axel och säg:
du är en stark man.
Just så.
Somnad snopp.
Ja. Ibland kan man ju sitta på sin fot eller sin hand och sen så märker man att känslan liksom försvinner och det börjar sticka lite och i kroppsdelen som man har suttit på. Nu på smask så hände det faktiskt för mig, fast med snoppen. Det var lite spännande, det var första gången. Jag satt liksom ett ben vikt över det andra i en trappa framåtböjd i en ganska låst position i en halvtimme eller sånt. Och så somnade. Men läget är under kontroll. Allt är löst.
Schulman.
Nu i veckan har vi kunnat se här alla som följer Pierre på Instagram. Och det är ni som inte gör det, gör det.
Ja, just det.
Där kan du i alla fall se i hans Instagramflöde en bild på dig, Pierre, med Alex Schulman. Häftigt.
Tack vare min flickvän Matildas förtjänst. Det var hon som gjorde att vi väl fick bilden, för jag vågade inte. Jag fick tunghäfta, eller vad man säger.
Du var så på hans show i Stockholm.
Ja. Och jag klarade liksom inte av att störa honom på något vis.
Just det.
Men Matilda klarade av att störa honom. Och då så kom
han hade lite mer bås.
Stake.
Ja.
Hennes snopp hade inte somnat.
Den hade inte somnat.
Men jag, när jag såg sen på Instagram-flödet så var det en kompis till mig. Hon hade fått fler likes när hon hade skivat upp en grapefrukt. Så den kanske inte var så creddig i alla fall.
Livet är hårt.
Ja, men nog om detta. Nu är det nog dags, tycker jag, för att vi drar igång våran intervju.
Med kvällens gäst, som är en riktig Ingesunds-profil. Med härlig dialekt och ett riktigt härligt skratt också.
Du får säga hans namn.
Okej. Kvällens gäst är Jan Persson.
Jag har aldrig gillat whisky. Men sen var inte whisky populärt på den tiden heller.
Nej.
Det har blivit populärt. Det var inte många svenskar som drack whisky. Jag kunde i och för sig. Det var ju en annan whiskyflaska hos min pappa och mina farbröder och sådär. Men
det var mer den äldre generationen då? Eller så?
Ja, fast det var ju mer vodka och brännvin.
Det är lite mer så traditionellt svenskt.
Ja, det var det. Men de hade ju whisky och gin fanns, kunde dyka upp också. Men
var det så att whisken inte hade kommit än då? Eller
att det var ingen sån dominerande trend. För nu är det så här att nu är det som att de... Att det kan vara så här bara whisky. Man sitter och dricker bara whisky.
Mm.
Jag är ganska bra på lite på de här vad de drack. För att jag tyckte de här flaskorna var så fina. Så jag brukade... Jag tror till och med jag kanske samlade lite på såna här flaskor. Men
gjorde du det?
Ja, jag hade nog en del flaskor för jag tyckte de var så fina. De här whiskyn och...
Frågar efter dem efteråt då? Så här, kan jag få flaskan?
Jag kommer inte ihåg, men jag... I alla fall så höll jag på med de här flaskorna, vet jag, som barn. Ja, det sa ju mina föräldrar också. Om de skulle dricka då med typ med faster och farbror och så här, då skulle de grogga då. Det var ju att grogga.
Mm. Det var liksom ett uttryck så här.
Nu ska vi grogga ikväll. Ja. Men mamma drack nästan aldrig någonting. Men pappa kunde ju bli alltid full om det var någon sån. Han blev alltid full om det var sådär.
Mm. Hur gammal var du då?
Ja, det var ju hela uppväxten. Fast det var ju inte jätteofta. Men...
När de groggade?
De groggade ju till såhär... Pappa groggade nog säkert i alla fall en gång i månaden.
Mm.
Så typ.
Jo, det är ju inte jämfört med våran ungdom då kanske.
Fast när han var ung så kunde det nog vara oftare.
Ja.
Men det är väl ingenting som går att jämföra med studenter liksom, eller väl då?
Nej, jag vet inte.
Som fullast.
Mm. Ja, eller på Ingesund. Men nu dricker du ingenting. Du har aldrig druckit.
Nej, jag har inte druckit sedan jag var 25.
Mm. Var det något särskilt som hände vid 25?
Ja, det var ju att jag blev kristen.
Jan, vad har du för tanke om det här? Vad tänker du om att vara med här i podcasten?
Det är bara lite roligt. Lite variation.
Du går på elitskolan Ingesund?
Ja, precis.
Den creddiga elitskolan
Ingesund. Den extremt creddiga skolan Ingesund här i Värmlandsskogarna.
Kan du inte berätta lite hur det var för dig att komma hit till Ingesund?
Ja, varför blev du just Ingesund?
Det hade med... Att det var bra, väldigt bra saxofonlärare. Och det finns faktiskt en intressant story bakom.
Alltså?
Jo, det är så här att jag jobbade på Arlanda. Och så kommer det en kvinna gående med en väska. Som jag tänker, det där är en saxofon. Och ibland så, eller ofta på jobbet så brukade jag roa mig med att fråga folk. Jag kunde fråga om det kom något idrottslag, kunde jag fråga vad har ni varit med i och sådär. Och inte bara för att det var en krydda i vardagen utan också för att det var, jag ville veta. Så jag frågade henne, eller sa till henne att ja, men du spelar väl saxofon? Jo visst, sa hon. Jag ska till Schweiz nu. Ja, så pratade vi lite där och sen... Så vet jag inte om det var... Det var nog strax därefter så köpte jag en ny saxofon. Och då fick jag ett reklamblad. Och då var det på en saxkurs som skulle vara på Ingesund.
Elitskolan.
Ja, precis. Och då ser jag hennes ansikte där.
Jaha.
För hon spelar med i damkvartetten, saxofondamkvartetten Rolling Phones.
Vad heter de?
Rolling Phones.
Ah.
Alltså då... Ja, det var, så då väckte det väl mer nyfikenhet. Så då ansökte jag om att gå den sommarkursen.
Just det.
Och sen så gick jag där. Det var en väldigt jätterolig kurs. Och det gick väldigt framåt med saxofonspelet varje gång. Så jag fortsatte att vara med på den här kursen varje sommar i fortsättningen. Och den höll väl på typ i 6 år. Och sen efter kanske 3 gånger så fick jag nys om att om att man kunde gå på Ingesund och läsa ett år och som med högskolepoäng. Och då tänkte jag, men ett år är lagom för mig att gå på högskola. Och då kan jag bli bättre på både sång och saxofon.
Ja, för det här är väl till ämnet ändå att du är ju några år äldre än vad vi andra är här.
Ja.
Men det är inget dåligt med det är inte det jag säger. Men det är ju strångt av dig att faktiskt behöva umgås med oss som är mellan 20 och 30 år.
Och också tycker jag att börja en ny utbildning nu. Även fast du liksom har jobbat några år och satsa på den musiken och saxofonspelandet.
Ja.
Var det så att du liksom tvekade där inför den här? För det är en ganska lång utbildning du går nu, lärarutbildningen här.
Ja, inför lärarutbildningen hade jag inte tänkt mig från början. Jag hade tänkt mig att bara gå ett år.
Mm.
Men så var det olika saker som ledde till att jag sökte lärarutbildningen. Och det blev ju som en process där och då kände jag väl att jag ville det. Så att då...
Det är väldigt starkt, tycker jag. Det är ju så himla typiskt för oss unga att inte se det då kanske. Att, när man är här, det är ju någon slags krisålder också vid 20-30.
Mm.
Att man alltid ska ha bestämt vad man ska göra när man är 20. Hade du någon sån period också när du var 20 att du var tvungen, just det, nu måste jag hitta vad jag verkligen ska göra i hela mitt liv.
Bestämma mig liksom för vad min framtid ska, hur den ska se ut.
Ja, jag har ju varit väldigt velig egentligen med det. Det har ju...
Var det jobbigt då? Hade du någon sån period när du liksom kände att du inte visste vad det skulle bli av ditt liv och att det var jobbigt?
Inte direkt så, men vad ska jag säga egentligen? Det var väl kris, lite kris. Det var ju en liten kris när jag slutade. Alltså att jag satsade ju faktiskt på saxofon när jag var efter gymnasiet. Och så gick jag en sån här förberedande utbildning på folkhögskola. Och,
har du varit inne på andra banor också än saxofon?
Ja, jag har varit inne på musikalartist.
För du sjunger en del också, eller?
Ja, jag började väl med det då. Jag började väl sjunga typ när jag var 24.
Mm.
Ja.
Men jag tänkte på hon, den här tjejen då som du träffar på Arlanda. Det är egentligen hon som har gjort så att du har hittat till Ingesund.
Ja, i vilken mån som hennes ansikte gjorde att jag... För jag kände faktiskt till... Jag kände till Ingesund innan, men det fick mig att reagera när jag fick den här reklamfolden där det egentligen handlade om och vad de hade för instrument och sådär. Så när jag såg hennes ansikte så reagerade jag på den annonsen.
Just det. Och sen vet jag igen liksom. Och
så. Ja. Sen vet jag inte hur mycket det... Om jag kanske ändå hade börjat fundera på det. Men i alla fall, det väckte mitt intresse
där. Det blev en förstärkning. Om
ja.
Mm. Hur känns det nu då? Har du valt rätt? Nu har du gått här i 2,5 år, eller vad? Här på elitskolan Ingesund.
Ja. Och jag tycker att det är en väldigt bra skola. Jag tycker att jag får förkovra mig så mycket som jag har velat förkovra mig. Och... sen kan det kan vara lite mycket att göra. Det är så mycket. Det är ganska mycket grejer jag håller på med.
Mm. Mm. Jo, det blir det på elitskolan i Ingesund.
Ja, vi säger så.
Jag tänkte på det. Jag vet, du har pratat om det förut. På Arlanda. Så har du sagt någon gång till mig att du träffat kändisar där.
Ja.
Då vill jag veta, vilka kändisar har du träffat där bland annat?
Jag har träffat... Det lite häftigare som jag tycker är väl Ingmar Stenmark och Björn Borg och...
Mm.
Och Per Gessle träffade jag så många gånger ett tag så att jag höll på att hälsa på honom när jag såg honom.
Men vad kan du berätta, vad hade du för funktion på Arlanda? Vad jobbade du som?
Jag gick mest och samlade ihop sån här bagagevagnar som för resenärerna.
Mm.
Så det var väldigt ganska fysiskt jobb att gå och hämta dem och putta långa rader med sådana. Och...
Just det. Så du rör dig där liksom i ankomsthallen och avresa här?
Ja, och egentligen man rör sig över hela Arlanda faktiskt.
Ja.
Det påminner mig om filmen med Tom Hanks.
Ja, det var den filmen kom när jag jobbade. Så att det var verkligen... Man kunde verkligen leva... För det handlar ju också på med sån här bagage.
Ja, det var inte så länge sedan jag såg den. Jag tror att den heter The Terminal.
The Terminal heter den, ja. Ja.
Och han kan inte prata. Eller han kan ju prata, såklart. Men han kommer från ett annat land och har blivit strandsatt i USA. För att han inte har något visum giltigt. Och så i en sekvens i filmen där så går han runt och samlar de här... bagagevagnarna för att man får 50 cent eller vad det är. Så att han kan köpa sig en hamburgare och bli mätt.
Mm.
Men jag antar att du fick riktig lön.
Jo, det var ganska bra betalt för det var under transport.
Just det.
Och de har ganska bra avtal.
Just det. Men Arlanda, hur kommer det sig att hamna där i de trakterna? Du är från Göteborg från början, väl? Kungälv?
Ja.
Det klingar ju verkligen i Göteborg.
Ja. Det tog ett tag innan jag kände mig hemma i Svealand. Men jag skulle gå på bibelskola i Uppsala. Jag hade egentligen tänkt att bara gå ett år. Sen hade jag tänkt att åka ut som missionär typ till Afghanistan. Var liksom min. Men jag blev kvar där i Uppsala.
Är det en slags mönster för ditt liv då? Samma som i Sund här.
Jag tänkte precis säga det.
Vadå menar du?
Du tänkte komma hit ett år och prova på det här.
Ja.
Sen blir du kvar.
Ja, jag har varit väldigt länge i Uppsala.
Mm. Och här ska du stanna ett tag till också.
Ja. Jag har typ tre hemorter och det är Uppsala, Arvika och Kungen.
Jag tycker det är väldigt intressant med ungdomen egentligen.
Mm.
För det ligger så tätt in på en själv. När man var kanske 15. Hur var det att vara 15 i Kungälv?
Hur var det? Alltså Kungälv, när jag tänker nu bakåt så var Kungälv egentligen... Men jag har varit lite mer öppen för det så är det många som är trevliga. Och jag tänker efter så var det många som var det då också. Men ofta så kan man vara låst själv så att man inte riktigt... man kan vara så fast i att jag ser inte ut så. Jag ska vara cool och jag är inte bra på fotboll och ja, det är massa grejer som gör att man förstör lite...
För sig själv, eller?
Ja, jag tror att mycket har med hur ens egen attityd att göra. Sen så är ju det här med sexualiteten kan göra en väldigt osäker också. Så är det ju.
Mm. På vilket sätt då?
Det kan ju vara allmänt frustrerande bara.
Ja, verkligen, det är ju något nytt som händer där liksom.
Mm.
Man har levt i 12 år
utan tankarna. Det känns som att man har levt i en naturlig celibat på något vis.
Mm.
Innan. Och sen när man väl kommer upp i, när man hör att alla andra gör det ena och det andra. Så ska man in i den världen så fort man bara kan innan. Så att man inte blir utanför på något vis.
Mm.
Men var det liknande för dig när du växte upp? Eller är det någonting som har förändrats?
Det är ganska likt. Men det fanns ju en... ramverket omkring var ju fastare än vad det är idag, tänker jag. Att...
Var det saker som inte var okej, liksom? Mer... att man väl skulle passa in.
Ja, det var nog mer att man skulle... det är väldigt svårt att säga, prata om det här, men det är svårt att, så att man inte gör någon överdrift. Ja, på ett sätt var det väldigt likt.
Ja.
På vilket sätt var det likt då, tycker du?
Ja.
Det är okej, du får prata om precis vad du vill.
Om man nu tar på det sexuella då, så hade det ju varit en den sexuella frigörelsen, som det heter, den det var ju inte så där att det var många som i alla fall tänkte sig att vänta med sex och sådär till man gifte sig och så. Och sen fanns det väl en våg där nog ändå homosexualitet kunde ses som något spännande och viss mån trendigt, men det var det ansågs nog mer, mycket mer konstigt än vad det gör idag då.
Men det är ju inte så konstigt. Eller jag vet inte. Det känns inte som att det skulle vara något konstigt. Att det är skillnad från idag.
Nej, man vill väl... Eller det känns väl som att man har gått mot ett mer öppet accepterande synsätt.
Ja.
Så det stämmer väl lite kanske med det du säger då.
Men även om jag...
Men hur påverkar det dig då? Liksom, vad kände du när du var på väg att upptäcka din sexualitet och...
Fast väldigt mycket handlar nog egentligen om att man ville hur andra, det kanske inte, fokus kanske ändå någonstans var hur man ville att andra skulle uppfatta en och sådär.
Just det.
Mer än det sexuella kan ju vara känsligt och svårt hur det än är, för det Men det som gör att man kan tycka det jobbigt är ju att det blir ju mer det här att trycka ner känslor och att man får liksom lära sig att hålla saker i schack på ett annat sätt. Så man även, alltså det är ju inte alltid negativt, men det kan bli väldigt press där du...
Men menar du att det är någon onödig press då, som att man gör det här för att man tror att andra ska tycka saker om en som man inte vill att de ska tycka, snarare än att man själv känner att man inte borde känna så här?
Eller kanske att man att det blir så att du har ingen, du har en väldigt sex, även då var det ju en mycket sexfixering i populärkulturen. Och sen så var det nog inte många som hade föräldrar som de kunde prata med, var mer vanligt. Och så med kompisar och så tror jag ändå för de flesta blir det nog ganska bara ytligt så där, va? Man kan prata om det, men då blir det bara så här, ja men...
På skoj.
Eller så här...
Eller så här grabbigt.
Har du provat och...
Ja, just det.
Och så här och... Och, ja, och man skojar om och onanera kanske så här lite bara, men det blir bara så här, det blir inget vettigt från något håll. Nej. Egentligen på något sätt. Där har vi nog att det blir inte något vettigt, va, och så är någonstans så står man där själv i alla fall, så var det nog för alla, men
det känns lite som att man ger sig, om jag tolkar det rätt, som att man ger sig in i någonting som man inte riktigt kan stå för själv då, kanske. Om man börjar prata om det här och skojar om det, så kanske man får dåligt samvete över att det faktiskt stämmer på en själv och egentligen också. Men att det är som en försvarsmekanism att använda sig av humor.
Att man driver lite med det här som man kanske är rädd att man själv representerar.
Ja.
Just det.
Det är mycket möjligt. Det är bara en kort inflik. Men jag tänkte på det, du pratade om, var det så att det var som att du pratade om hur andra såg på dig? Var det så att folk tänkte att, nej men, Jan, han kanske är homosexuell?
När det gäller den sidan så var det nog knappt någon som tänkte så, men det kunde användas som så här mobbing.
Mm.
Att det var, och det kunde vara väldigt känsligt sådär att, och det hade kanske mer med att göra med, var mycket, det var mer än vad ens egna känslor, så var det nog mer att man gärna ville tillhöra in i gänget och sådär, och att man kunde känna sig lite, ja, man vill
passa in helt enkelt.
Eller? Ja, vill gärna vara liksom den hottaste eller inte. Nej, jag vet inte. Men. Så egentligen så tror jag vänskap är viktigt också i den åldern.
För att, ja, men säkert. Eller för, absolut. Det är väl alltid,
om man bara har så här, bara vanlig kamratskap, så löser sig väldigt mycket.
Mm.
Speciellt om det som du säger, att man kanske inte kunde prata med sina föräldrar om saker man kände och tänkte alla gånger.
Ja, men och särskilt på den tiden då, inom situationstecken, om det var mer...
Det var ännu svårare då kanske.
Ja, ännu mer slutet då. Och då, jag vet inte hur det är idag egentligen. Men jag är nästan säker på att man fortfarande på skolorna blir kallad för både det ena och det andra.
Mm.
Som har med, säkert med homosexualitet att göra också. Som att det skulle vara något fult då.
Det är nog tyvärr inte så jättevanligt att föräldrar överhuvudtaget pratar med sina barn. Och då tänkte man ju inte, då ville man ju inte det heller.
Mm.
Det var ju inget som man ville prata med om heller. Det är väl... Det måste väl vara upp till... Jag tror att man som förälder får bygga upp en sån relation i så fall.
Mm.
Där det går. För då måste det vara en väldigt upp... Och det kan ju, och även om man har föräldrar som gör allt för en, så är det ju inte säkert att de som personer har utvecklat en öppenhet heller.
Nej. Alltså, de har väl sina fördomar och sätter sig på saker också kanske.
De håller själva, de kanske bara har... kanske långsamt har lärt sig öppna sig för sin respektive eller...
Ja, det finns många problem för den här öppna kommunikationen med sina föräldrar.
Så själva kontenten blir alltså vänskap, kompisar och vänskap och öppna föräldrar då? För att klara sig ur ungdomens stormar, kanske.
För jag tror inte ungdomen behöver vara så jobbig.
Nej.
För att på gymnasiet då hade jag, när jag då hade bättre med, egentligen från högstadiet hade jag det bättre med vänner. Det hade jag inte i 7:an och 8:an. Men jag hade mer vänner, bara så här vanliga, behöver inte prata om något djup, men bara man hade vänner som man...
Bara man umgås med och sådär.
Ja, så mådde jag inte speciellt dåligt.
Mm.
Sen klart att det fanns grejer som man höll för sig själv och sådär, men det var ändå, jag mådde ju inte dåligt. Jag mådde dåligt i 7:an och 8:an, men då hade jag inte sådär, men sen när jag bara hade kompisar, bara så här ganska mycket så, då mådde jag inte dåligt, kommer jag ihåg, om jag tänker efter.
Mm. Kan du inte avslutningsvis säga de kompisar du hade i 7:an och 8:an som gjorde att du kände dig lugn? Vad hette de?
Alltså, menar du?
Ja, i 9:an.
Ja, kommer du ihåg någon? Passar någon skön?
Ja, det var ju... Jag tror att vi killar i klassen, vi hade nog ganska bra... Att vi höll ihop ganska bra i 9:an. Vi åkte runt med moped. Jag hade en väldigt fin flickvän. Ja. Hade jag.
Vad heter hon?
Vad heter Anna?
Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och så måste vi även tacka Jan så hemskt mycket för att du ville vara med.
Stort tack till dig för den här härliga intervjun som jag har fått.
Och jag vill påminna våra fina lyssnare om att de kan hashtagga Värmlandspodden på Instagram. Och mejla till adress Värmlandspodden. Och då glöm inte 2D:n. @gmail.com. Och nu är det dags för veckans tolkning av signaturmelodin som Erik komponerat, den här vackra melodin som har gjort att Pontus Holmberg och Mats Dimming på eget initiativ skickat oss en väldigt kräddig version. Och glöm inte, lyssna nästa vecka. Tack!